Hej och välkommen till vår podd igen, Ingrid Larsson.
Tack så mycket.
Det är tredje gången du är med oss nu, tror jag. Jag har den stora äran att få ha med dig. Jättespännande. Jag tänkte för nya lyssnare kanske du kan presentera lite, berätta lite om dig själv.
Mm. Jag heter Ingrid Larsson och jag får ju först tacka för att återigen vara inbjuden till er podd. Jag arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på regionalt obesitascentrum med behandling av vuxna med svår obesitas. Och jag tillhör enheten för klinisk nutrition och arbetar också med nutrition generellt och med särskilt fokus på hälsosamma matvanor.
Mm. Det var en bra beskrivning där. Jag tänker att dagens avsnitt ska ju beröra ämnet socker i flera olika delar. Men jag tänkte att vi börjar lite grann med en uppfattning om att det här med socker och hyperaktivitet. Många föräldrar kan ju säga ofta att mina barn blir så uppåt och speedade när de äter godis och så de blir hyperaktiva. Och då har ju det liksom blivit en sanning på något sätt och lanseras väl i olika populärvetenskapliga tidskrifter också som någon slags sanning också att man påverkar humör och inlärning och koncentrationsförmåga negativt och så vidare. Så jag tänkte vi börjar i den änden. Vad säger du, blir barn hyperaktiva av godis och socker?
Nej, det blir de inte. Och det har vi bra forskning på och detta är ju studerat. Det är ju en intressant frågeställning om sockret kan ha de effekterna på barn och på vuxna. Men det har man inte kunnat bekräfta i vetenskapliga studier. Det jag kan tänka mig att man upplever, det är ju att om vi säger att vi hämtar barn från dagis och barnen är trötta och på vägen hem så får de en godisbit, ja då blir man ju pigg. Det är ju, då har man ju, det var länge sedan man åt då, kanske mellanmålet och man hämtar på kvällen och så att barnet är hungrig och då blir man ju pigg. Men man ska också, det finns andra aspekter med hänsyn till socker och egentligen så är det inte sockerbitar vi ger barn eller äter själv utan vi ger i form av godis och godiset består inte bara av socker, den består av protein, fett, smakämnen men även utseende. Och förväntningarna kring om man får en läcker godisbit som är, den har ett tilltalande utseende så ökar ju förväntningarna på att det här är gott. Och när förväntningarna infrias, ja då kan ju vilket barn som helst bli uppåt.
Jag tänker att barnen blir ju glada bara de ser godiset innan de fått godiset så går de ju igång direkt. Det, är ju inte det tar ju en stund för godis att börja verka om det nu skulle vara så. Medan de blir bara wow och så vänder ju allting. Jag fick en belöning, lite godis. Det är som du säger att det är kontexten
ja,
i sig.
Då. Och där har vi det här med förväntningarna. När barnet ser den tilltalande godiset, kanske en påse med godis, av favoritgodiset. Och så, oh, wow, det kom jag ju ihåg att att det här var gott och det ska bli gott och så kör man igång. Men det här är inte hyperaktivitet och det är inte relaterat till svårigheter att med inlärning eller koncentration eller något sådant. Det är en blandning av förväntningar att det är gott, att vi har lärt oss att det här är gott. Men också att det innehåller energi. Socker
Precis.
Är energi.
Mm. Och vi kommer in på vilken typ av energi som sockermolekylen innehåller sen. Men jag tänker att vi ska inte föregå det. Men för det skulle kunna vara istället dextrosol. Kanske skulle vara lite mer uppiggande än själva sockret. I så fall mer Men jag tänker i det här fallet, för många gånger så är det ju med barnen, har inte de här studierna också visat att det är liksom sociala kontexten, att ska man gå på kalas, ja men då blir man ju glad. Och så drar man ju den kopplingen att de äter ju massa godis där och så kommer de hem och blir jätteuppspeedade. Men det är ju själva att man befinner sig på fest och då blir ju alla glada. Det är som inför julafton, då blir ju barn väldigt, kan inte sova och blir väldigt glada, förväntansfulla och sådär. Så att det är innan man har fått julklapparna.
Ja, och det handlar ju inte bara om vid själva tillfället, om vi nu tar födelsedagskalaset i klassen då. Det är ju ända från att man får veta att man är inbjuden till kalaset så bygger barnet upp förväntningar. Oh, jag ska ha på mig de kläderna, vi ska ha leka de lekarna och den maten och så kanske det blir godis under kalaset och så. Så här är det ju en kombination av allt möjligt. Men det är ju inte något som kan kopplas till hyperaktivitet. Det är klart att man är uppspelt när man ska göra någonting roligt, få någonting gott och umgås med sina kompisar.
Du har nästan klarat av den frågan, va? Eller vad har du något mer att tillägga? Jag tyckte du började så himla bra. Blir barn hyperaktiva? Nej.
Nej,
Vi
nej,
kunde stanna
alltså
där.
det är viktigt att först så måste man, det vi vet måste vi kunna uttala oss tydligt om. Det här vet vi, det här vet vi inte. Men vi behöver också fördjupa lite, varför säger jag nej? Eller varför säger jag ja? Eller varför säger jag, vi vet inte.
Och jag tänker nu kanske vi går in på lite grann ämnet socker. Och när vi säger socker så menar vi ju oftast det vita bordsockret. Och vi kan väl börja lite grann där definitionen. Vad är socker? Alltså utifrån ett molekylärt perspektiv. Är det skillnad på sockret i vanlig frukt till exempel och bordsockret? Och nu lämnar jag över bollen till dig här.
Ja, alltså det här socker, det är kemiska föreningar. Och just de här kemiska föreningarna definieras av antalet kolatomer. Vi har något som heter monosackarider. Det är de enklaste formerna. Om vi bara ska hålla oss till det som finns i mat, så är det kemiska föreningar som antingen har fem kolatomer eller sex kolatomer. Och den föreningen som har sex kolatomer, det är egentligen det är det vi menar när vi pratar om socker. Och det är glukos. C6H12O6. Det fick man lära sig första veckan i kemin. I biokemin i alla fall. Och detta är glukos. Så finns det något som heter fruktos. Det är med fem kolatomer. Och så finns det en tredje monosackarid som heter galaktos. Och när vi ska prata om vanligt bordsocker, strösocker som vi köper i påsar i affären, då är det en disackarid. Det är glukos och fruktos som är sammansatt i en förening av två sådana här. En pentos och en hexos. Det blir sackaros eller socker eller strösocker eller bitsocker. Det är det.
Så
Det
det
är det
är
vanliga.
i ungefär lika stora delar glukos, 50%, 50% fruktos. Ja.
En glukosmolekyl, en fruktosmolekyl och så är de sammansatta. Och så blir det strösocker eller sackaros som vi kallar det också.
Och då tar jag den här frågan, smäller in den direkt. Ett äpple till exempel, en banan. Så vad är det för typ av socker i den frukten?
Det
Eller
är
de frukten?
fruktos och så är det glukos. Men där är mycket mer fruktosmolekyler än glukosmolekyler. Så de är separerade, de är inte sammansatta, utan de är separerade. Så ungefär förhållandet 6 till 1 Så på en glukosmolekyl så går det sex fruktosmolekyler i frukt. Men skillnaden mellan sackaros, alltså strösocker, och den blandningen av fruktos och glukos som finns. Nu tar vi ett äpple. Nu säger jag ett äpple och så menar jag frukt. Det är att i sackaros, strösocker, så finns det bara sackaros, alltså glukos och fruktos. Medan sockret i frukt, den är ju omgiven av massa annat, av mikronäringsämne, vitaminer, mineraler, fiber, vätska. Så att man kan inte jämföra det här. Även om när jag äter ett äpple och kanske motsvarande och säg en matsked socker. Och när det metaboliseras, alltså bryts ner i tarmen, så blir det de här två monosackariderna.
Glukos och
Men
fruktos.
de är förpackade på helt olika sätt. Och de bidrar med näringsämne på helt olika sätt, medan en matsked strösocker bidrar med energi utan någonting annat. Medan ett äpple bidrar med vitaminer, mineraler, fiber, vätska, volym till matvanorna eller
Det
till kosten.
är därför jag
Så
brukar
att
ta torkad frukt ibland som exempel. För där har man ju tagit bort väldigt mycket av vätskan. Och det, om man tittar rent kalorimässigt så ligger det väldigt likt sockermängden. Alltså då, att du har ungefär 4, det är 400 kalorier per 100 gram i sockret. Och i till exempel dadlar, torkade dadlar så är det närmare sig 400 där också. Det är för att man har ju dränerat eller extraherat
just
allt det
det.
där.
Och det är det som händer när vi torkar frukt. Vi tar bort all vätska, men kvar blir ju näringsämnena. Vitaminer, mineraler och fiber. Och en vanlig torkad frukt används ju för att motverka förstoppning. Det är ju katrinplommon
Yes.
eller aprikoser eller fikon eller så. Har den effekten därför det är så koncentrerat med fiber. Det man ska tänka där, det är ju att när man tar bort vattnet ur frukten och får den här koncentratet, dels försvinner de vattenlösliga vitaminerna. Och den främsta vattenlösliga vitaminen som vi har i frukt, det är C-vitamin. Så C-vitamin finns inte i torkad frukt, men finns i färsk frukt. Men sen så i och med att man drar bort vattnet eller vätskan så ökar ju kalorittätheten. Så man får vara lite observant på hur mycket torkad frukt man äter ur en energisynpunkt. Så att här får man tänka lite extra. Men torkad frukt är väldigt näringsrikt, men innehåller mer energi än motsvarande mängd. Om vi säger 100 gram färskt äpple jämfört med 100 gram torkat äpple. Mer energi är torkade.
Jag hör ju ibland folk säga så här, ja men jag köper naturgodis för det är mycket nyttigare. Vad säger du om det då?
Nej.
Nej.
Det är den andra frågan jag kan säga. Nej, det är det inte. Och anledningen, dels så är det ju då just det här med det torkade. Dels så brukar det vara en hel del choklad i det naturgodiset eller yoghurt, socker. Man täcker det med en blandning av choklad eller yoghurt eller vit choklad eller så vidare. Så att naturgodis, det ska räknas till som vanligt godis i stora drag. Okej, det finns lite mer mikronäringsämnen. när det gäller nötter. Men man får äta ganska mycket naturgodis innan man får i sig lika mycket mikronäringsämne som jämfört med vanliga nötter. Och då har man sannolikt fått i sig ganska rejält med energi. Så jag förstår att man vill rättfärdiga. Man kanske tänker att nej, jag borde inte äta så mycket godis, men jag väljer naturgodis istället. Men det har man egentligen inget för. Det är bättre att äta det godiset som man gillar, men göra det mer sällan om man nu tycker att man gör det alldeles för ofta.
Detta med att det ständigt är en dosfråga, hur mycket?
Dos och frekvens, det återkommer man hela tiden till. Och det handlar ju om grönsaker och frukt och fullkorn och fisk såväl som läsk och godis och chips. Så det är ingen skillnad. Men frekvens och dos är oftast det motsatta om man tittar på då ytterligheterna av de här livsmedlen.
Känner du att du behöver tillägga någonting med förklara sockermolekyler eller ska vi gå vidare och tänka?
Ja, jag kan ta en disackarid till som vi inte har varit inne på. Och det är när man kombinerar glukos och galaktos. Då får man laktos, alltså mjölksocker. Så där är och det finns ju i mejerier. Men det är oftast inget som man tänker så väldigt mycket på. Men särskilt, jo, de som inte tål laktos, de tänker väldigt mycket på laktos. Men det brukar inte vara någon större diskussion om laktos
Nej, det är väl
jämfört
sällan
med
man hör. Nej,
fruktos.
nej, nej.
Nej, nej.
Det är verkligen en hetare potatis den förra.
Men jag tänkte, det finns ju vissa som liknar socker vid en drog och som kallar sig för sockerberoende. Vad har du att säga om det då?
Ja, det är tredje frågan. Jag får säga nej. Sockerberoende finns inte. Jag har full
Nu knäppte
förståelse.
en massa av här med det här avsnittet. Det gör det visst. Och så gick de igång på känslor. Nej då.
Ja.
Nej då.
Ja, nej, jag kan inte gå på känslor och jag kan inte gå på tyckande, utan i den roll jag har, där är det vad vi vet vetenskapligt. Och sen förstår jag mycket väl att det kan gå emot vad folk tycker eller känner eller upplever. Men inte desto mindre så är det ju där vi måste vara. Vad vet vi? För det är det som vi behöver bygga våra rekommendationer på. Men jag ska förklara varför det inte är ett beroende. Eller vi kan säga så här. Jo, vi är alla beroende av att få i oss glukos. Vi är alla beroende av att få i oss kolhydrater i form av, om vi tar den minsta beståndsdelen, glukos, och bara fokusera på det. Därför att det är det främsta näringsämnet eller energimedlet för hjärnan. Men det är också energimedlet för vårt energibehov. Så att vi alla behöver ha kolhydrater. Så det är inte ett ämne som vi inte behöver, utan vi mår allra bäst av att få i oss kolhydrater varje dag. Anledningen till varför det inte är ett beroende, det är att om vi tittar, det har tydlig belöningseffekt. Men om vi jämför socker, och egentligen handlar det inte om socker utan det handlar om mat. Mat som smak, som vi identifierar som sött. Men den maten, den innehåller ju andra näringsämnen, andra smakämnen också. Och tillbaka till barnet som blir uppiggad av en godis, så är det ju det som händer för vuxna också. Men om vi nu tittar bara rent vad som händer i hjärnan, så när vi äter någonting som vi uppfattar som väldigt smakligt, så ökar signaleringen med dopamin, eller dopamin signaleringen kan vi säga. Om vi har en normal produktion av dopamin som vi säger är 100% eller 1. Så när vi äter något smakligt så går den upp till 150% dopaminfrisättningen. Skulle vi då jämföra med amfetamin eller kokain eller heroin eller någon drog, alkohol, så kommer dopaminfrisättningen att öka över 1000% från baslinjen. Till och med sex har en högre dopaminfrisättning jämfört med mat. Så det är den ena saken, att vi inte kan, det här är inte något beroende. Den andra saken, det är att vi har ett antal kriterier som är sammanfattade om vad som är beroende. Vi har alltså bestämt att de här kriterierna behöver man uppfylla för att ha ett beroende. Och där passar inte socker in. Det är om vi tar drog eller alkohol, då ska man ska äta det eller ta in det regelbundet. Försök till att avstå lyckas inte. Man ska negligera sociala kontakter, sitt arbete, ekonomi och så vidare efterhand. Det finns en dosrespons, det vill säga att efter ett tag så behöver man ha mer och mer av drogen för att få samma effekt som tidigare. Det finns inte för socker. Och sen så en tydlig abstinens. Och det här har vi inte heller sett för socker. Och sedan så är det inte sockret i sig, och jag tror att vi kommer tillbaka till det flera gånger i det här samtalet. För att vi är lite kitsliga, vi människor. Vi gillar inte socker i vilken koncentration som helst. Så vi tycker bäst om socker i en koncentration av 8-10%. Och det är ungefär, man tänker sig ett glas saft. Så är den en sockerlösning, eller läsk, så är den en sockerlösning på 8-10%. Skulle vi göra saften mer koncentrerad så tycker vi det, nej, det här är alldeles för sött, kommer de allra flesta att tycka om. Och det experimentet kan vi ju göra själv. Vi kan ju ta en flaska saft, hälla upp ett glas av saften koncentrerad och dricka det. Så kan vi ju testa själv att tycker vi det här är gott? Alltså ett glas saftkoncentrat. Och de
Nej.
allra flesta kommer att säga nej, det här känns alldeles för sött. Och ett annat exempel, det är att om man går till sjukvården och man har lite för höga blodsockernivåer, så kanske man ska göra en glukosbelastning för att se om man har diabetes. Man kanske är törstig, man kanske har druckit mycket under en tid och kissat mycket och så. Man har alla symptom som tyder på och att man kanske har diabetes. Då gör man inom hälso och sjukvården en glukosbelastning. Och då går den till så att man får dricka en sockerlösning som är 75 gram glukos utrört i 300 milliliter vatten, 3 deciliter vatten. Den ska man dricka på ganska kort tid. Det är inte lätt för de flesta. Det finns de som blir så illamående och så, nej och fy, men ska ändå tvingas att göra det för den här undersökningen. Och det är också en sån här sak som visar att vi är rätt kitsliga med koncentrationen.
Ja, för jag tänker så här, hade det nu varit ett kemiskt beroende till
Ett
sockermolekylen, ja, ett substansberoende,
substansberoende.
precis, och inte ett beteendeberoende, det kan ju vara någon annan, vi kan komma in på det där med beroende och begär sen också, men jag tänker att oftast är det ju, vi ser ju väldigt få som sitter och äter strösocker ur skålen, som vi sa, det är ju liksom det här att vi gillar inte det i koncentratet. Medan däremot vi tar med andra droger och substanser som alkohol, som är den vanligaste som är legal. Den har ju en helt annan effekt där. Om man utlöcker ett beroende där så kan man ju till och med tänka sig att dricka röd tesprit för att man är ute efter ruset och yrseln och smaken är helt oviktig för det är själva alkoholmolekylen man är ute efter. Medan man inte är ute efter själva sockermolekylen. Och det kommer vi komma in på här sen, som tänker mat och ätberoende. Det är kombinationen som gör att det blir en större belöning. Alltså, det innehåller både fett, proteiner, kolhydrater och smakämnen. Så, vad gott det är.
Ja, smakämnen, doften, sammanhanget, att jag ska fira eller jag ska trösta mig själv eller så. Så det finns ett helt känsloregister som vi knyter till välsmakande mat. Men vi identifierar det med den söta smaken. Och det är därför det är en snubbeltråd och vi tror att det är det söta. Och sen så har många av oss lärt sig att nej, det där med socker, det ska man inte äta för mycket av. Och det är en del uttrycker att det är syndigt eller man har syndat när man har ätit socker eller en god kaka eller så. Så vi tar även in andra aspekter på vårt ätande när det gäller socker. Men beroende är det inte.
Ett moraliserande som sker där, att det är inte
Ja.
nyttigt och så säger man att, och är det inte nyttigt
Ja.
så är det liksom, då kan du ju också, om man inte kan låta bli det tycker man då, så upplever man att jag har starkt begär efter att äta
Precis.
godis och så vidare. Och så tycker man, ja men det är ju, jag är ju sockerberoende och det hör man ju var och varannan vid lunchbordet säga att jag är nog lite sockerberoende. Och det har ju blivit en sanning. Hos väldigt många att det är så. Och det som jag sa innan där att väldigt många, det blir väldigt känslopåslag när man pratar om det, för många upplever sig ha eller vara i ett beroende.
Ja.
Fast man inte ens har problem med vikten eller hälsan eller någonting, men man tycker att när jag tänker mycket på socker och jag tycker att det är gott med socker så sätter man likhetstecken med att ja, men jag måste vara beroende. Nej, och det här som du har pratat om nu, det slår ju hål på allt det där. Just att det inte finns
Ja,
den
för att,
kemiska
men vi
effekten heller.
måste också, vi behöver ju också ta reda på, vi kan inte bara säga nej, det är det inte, men vad är det då? Jo, det är att vi har vant oss vid ett sätt att äta mat som smakar sött. Och sen så kopplat till någonting som heter hedoniskt ätande. Och hedoni, det betyder ju lust. Man äter det som är lustfyllt, det som smakar extra gott. Så att, och till sådan mat så är det lätt att skapa sig ett ätbeteende som ser till att jag får i mig den här lustfyllda maten på regelbunden bas. Så, och det kan ju vara att varje dag jag åker hem från jobbet så ska jag gå förbi Pressbyrån och där vet jag att där har de min favoritchoklad. Eller om dörren är öppen så doftar det nybakade kanelbullar där. Och då kommer ju det ytterligare en faktor in. Åh, doften av kanelbullar. Har jag haft en bra dag på jobbet? Ja, idag har jag gjort en jättebra sak på jobbet. Ja, men då måste jag belöna mig med. Eller idag så funkar ingenting och det gjorde att jag var trött och sur och jag kanske hamnade i en diskussion som jag egentligen, ja, den var ju onödig. Ja, men då måste jag ju trösta mig med det här. Jag måste ha någonting som lugnar mitt sinne och så vidare. Så att vi kan snabbt koppla olika saker och rättfärdiga vårt ätande. Och till slut så gör vi det automatiskt för att detta är en sån viktig kunskap att våra matvanor, de är helt automatiska. De är nästan utan medvetenhet. Så vi till slut inte uppfattar att vi äter en kanelbulle varje dag. Och det är ju för att vi har från vår första stund, bara några minuter gamla, så har vi ätit och vi äter regelbundet flera gånger om dagen. Vi lagar mat, vi köper in mat, alltså allt sker ju till slut med en sån automatik så vi inte tänker på att vi har delar i matvanorna som vi kanske inte ens reflekterar över.
Det blir normaliserat också. Och sen så är ju tillgången idag till de högbelönade livsmedlen just med 24-7 öppet. Och för 50 år sedan så fanns ju inte den problematiken. Och det är väl också en som man brukar ha som en förklaringsmodell för just varför det ökar befolkningen i vikt. Det är ju tillgängligheten också.
Absolut. Tillgängligheten. Så den här förmågan vi har, och den är alltså genetisk. Vi är en art som ska tycka om sött. För sött identifierar två saker basalt. Det är att här finns det energi. Jätteviktigt att få i sig energi. Och den andra saken det är att den här saken är säker att äta. Den är inte rutten, den är inte möglig, den är inte skämd på olika sätt. Så den söta smaken indikerar två oerhört viktiga delar för vår arts överlevnad. Så om vi har då ett samhälle där det finns sådan mat i alldeles för stor mängd till vårt behov är, så är det ju, och tillgängligheten som du säger, då kommer den här hedoniska, och den hedoniska delen av våra matvanor, de kan sätta sig lätt över den homeostatiska regleringen av vår energibalans. För den är egentligen övergripande. Den homeostatiska regleringen som talar om att ja, det här är ditt energibehov, så här mycket ska du äta för att hålla den här vikten. Det är övergripande. Men så kommer den här välsmakande maten, så den kan ju sätta sig över den homeostatiska regleringen.
Den
Och det är
trumfar.
därför, ja, den trumfar.
Ja,
Så om
homeostasen är ju jämvikten som vi har då, men så kommer det här andra i vårt samhälle idag och då är det väldigt lätt att vi går över energibalansen och så hamnar vi i en annan, alltså vi ökar våra homeostaser. Den kommer liksom vara 20 kilo tyngre sen, kanske då, eventuellt.
efter några decennier så,
Ja.
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 Men om vi skulle ha tänka oss ett samhälle, vi lyfter bort all onödig mat eller onödiga kalorier, så hade inte den hedoniska regleringen haft något utrymme överhuvudtaget. Så att då hade den homeostatiska regleringen och ingen hade varit sockerberoende. För att det utrymmet hade inte funnits.
Jag tänker, Det finns ju den här Yale Food Addiction, YFAS. De har ju gjort en liten koll på det där med vilka livsmedel som folk upplevde sig ha störst problem med. Och det är ju väldigt intressant vilka då som hade mest problem där. Och då var det ju, det var det väl pizza, tror jag det var bland annat, och hur mycket socker innehåller pizza till exempel. Och det var ju det här, och chips låg väldigt högt upp, och på tredje plats tror jag choklad kom. Och det är ju, choklad innehåller ju 50-50 ungefär, som jag brukar säga, energiprocent, socker versus fett och smak. Och så att just det där kan ju också påvisa, tänker jag, att det är inte sockret man har problem med när det gäller maten. Och vad tänker du om det?
Ja, pizza innehåller ju inget socker.
Nej.
Alltså i mjölet i pizzabottnen, det är ju stärkelse och det blir ju glukos. Men alltså det är ju mat. Nej, det här handlar ju om energitäthet. Det handlar om smakämnen. Och både pizza och chips definieras som att det här är salt. Och salt är väldigt gott. Det är också där det finns salt, där finns det energi. Chokladen, ja det är inte 50-50 för att här är lite protein och så också. Men om vi säger det, så är det den söta smaken. Men också det här att jag borde inte äta choklad och så. Så att vi fäster ytterligare aspekter av det hela. Och om jag bara får gå tillbaka till 1930-talet, 1940-talet, nu levde jag inte där, men är mycket intresserad av historisk utveckling av våra matvanor, så hade man, alltså vi hade ju reklam på den tiden som sa att ge ditt barn en ordentlig sked socker på havregrynsgröten varje morgon, för det här är bra energi. Och går vi tillbaka till 1800-talet så fanns det sockerskålar, då fanns det, ja, sockerskålar var väldigt centralt. Sockerskålen hade ett lock och på en del sockerskålar så var de dekorerade med ett djävulshuvud. Så att man skulle verkligen veta att om man lyfte på det här locket så passar dig att äta för mycket. Så vi har ju fått, alltså sedan länge, länge fått det i, jag ska inte säga att vi har fått det i vårt DNA, för det är inte det vi har fått, utan vi har fått lära oss att det där med socker, det är förknippat med synd och skam och djävulen och allt.
Det är mycket
Jag
som
tänker
hänger ihop.
på vilket sätt kan socker vara problem för vår hälsa då?
Ja, det är en väldigt bra fråga och särskilt nu när det kommer ut rapporter om, har gjort länge, att vi har ett för stort intag av socker i befolkningen. Det påverkar vår hälsa på olika sätt. Om vi ska börja uppifrån och ner, så i vår mun så är det en ökad risk för karies när vi äter mycket socker. Så det är det ena. Sedan så är det andra, så har vi varit inne på att socker ger energi och bidrar till det totala energiintaget. Det vill säga, äter man regelbundet sockerhaltiga livsmedel, då får vi i oss mer energi, därför där det finns socker, där finns det mycket energi också med fett. Och då ökar vikten. Det vet vi. Sedan så en tredje aspekt som också påverkar hälsan, att har vi en stor andel av vårt energiintag och näringsintag från socker, ja då trycks andra livsmedel bort. Så att vi får i oss mindre av livsmedel som är det vi kallar för näringstäta, som innehåller mycket vitaminer, mineralämnen, frukt, grönsaker, fullkornsbröd, allt det där som i och för sig inte är, det är ju inte godis eller något sådant, men äter vi mycket av godis och bakverk och sockersötade drycker så äter vi mindre av grönsaker, frukt, fullkorn och den typen av mat som är mycket näringstäta. Så
Om
det
vi
är tre
säger,
aspekter på vår hälsa.
ja, men om jag tänker att om vi nu tycker att vi äter för mycket sockerrik mat och dryck, hur ska vi då kunna göra för att minska på det här i våra matvanor?
Då kommer jag tillbaka till det här med att det är ett beteende, ett ätbeteende. Och ett beteende kan vi ändra på. Jag vill inte säga att det är enkelt, det kan vara svårt eftersom våra matvanor som jag sa tidigare är väldigt automatiserade. Så vi måste vara uppmärksamma på när vi vill förändra våra matvanor. Och det första är att tänka att om vi säger nu att jag har identifierat, jag äter alldeles för mycket sötsaker. Då är det ju så här, när äter jag de här sötsakerna? Hur ofta äter jag dem? Och hur mycket? Hur mycket pengar spenderar jag på sötsaker varje vecka? Och om jag då kommer fram till att nej, det är ju inte bara lördagsgodis utan det är måndag till söndagsgodis som jag äter. Så är det ju den här lärdomen som vi har fått i oss från barn. Lördagsgodis, det är en väldigt bra sak. Så om jag kan tänka mig att jag går mot målet att äta lördagsgodis, så från 7 dagar till en dag. Och det gör man inte, oftast inte i ett svep. Men att man, om det är nu så att köper en påse godis varje dag jag går från jobbet eller skolan eller vad. Kan jag undvika det de flesta dagar? Behöver jag köpa något annat? Äta något annat? Jag kanske måste titta på hela min måltidsordning. Jag kanske är en sån som skippar lunchen. Då är det inte konstigt att jag är hungrig när jag är på väg hem. Då kanske det är frukost, lunch, middag som jag ska fokusera på först. För att bli mätt och belåten 3-4 gånger om dagen. Då kanske det är så att de här sötsakerna får mindre betydelse. Så det är inte bara hur mycket och hur ofta sötsaker man äter, utan man får titta på hela mönstret. Så regelbundna måltider, 3-4 huvudmåltider med mat kan göra så att man blir mätt och belåten 3-4 gånger om dagen och då kanske sötsakerna får mindre betydelse. Men om jag är en person som har knutit mitt psykiska mående till godispåsen, att jag dagligen behöver hantera mina känslor med godis och det funkar kortsiktigt när, i stunden jag äter godiset, men sedan så funkar det inte alls en stund efteråt, då kommer tankarna, varför gjorde jag det här? Och jag mår ju lika illa eller dåligt mentalt som innan jag åt godiset. Då kanske man behöver be om hjälp. Det är kanske någonting annat som man behöver. Man kanske behöver ta tag i andra saker först. Och när man har börjat prata om hur man mår, så kanske det här löser sig. Jag vill inte säga att det löser sig automatiskt, men man kan få en ingång in i att kunna hantera det. Om jag kan hantera mina känslor på ett sätt utan godis, då har jag ju ett större spelrum att ändra mina matvanor på ett sätt så att de blir mer hälsosamma.
Jag tänkte, ibland så ser man ju såna här röntgenbilder som visas på tv och så ser man ju hjärnan lyser som en julgran där då den får se saker. Vad tänkte du om det då?
Ja, här får man vara lite observant. Det är klart att om man vill make a case för någonting, så det är klart att man visar de bilder som visar det allra starkast. Här finns en otroligt stor variation mellan individer. En del kan, där hjärnan kan se ut så att man får starka signaler. Och det är ju från frontalloben, det är där det händer. Och frontalloben är här precis innanför pannan. Medan andra reagerar inte alls. Så man får tänka på att det som visas i media och i diskussioner, där det är ju att man vill visa hur kan det se ut? Men det betyder inte att det ser så ut i en grupp med människor. Men för den personen som har en sån kraftfull, ett sådant kraftfullt svar på en bild av en hamburgare eller en bild av en chokladkaka eller en bild av en semla. Där behöver man, den personen ha kanske hjälp eller behöver fundera på hur man kan göra, hur den personen kan äta istället.
Ja. Man har visat många sådana här, jag har läst en del om det där med de här testerna, hur de är utförda, och det är som en väldigt selektivt, man plockar ut data på ett speciellt sätt för att framföra sin egen värderade åsikt, alltså, som är lite, och det blir ju det här körsbärsplockningen, man plockar ut någonting
Ja,
specifikt bara.
både och, för det här är ju viktiga mekanistiska studier, alltså förklarande studier. Vad är det egentligen som händer innanför pannbenet när vi ser välsmakande mat? Så å ena sidan så är de viktiga att visa på hur det kan se ut. Men det behöver inte korrespondera till att så här ser det ut för alla. Och det är den skillnaden man måste göra. Och det är inte säkert att det förs fram i alla lägen att så här kan det se ut. Men det behöver ju inte betyda att Kalle och Lisa får den signaleringen.
Jag tänkte på en annan sak vi hör ofta, eller man hör ofta, det är väl det här med sockerfall. Sockerfall och kompensatorisk överätning. Det hypotesen är ju att man tar snabba kolhydrater, leder till stigande blodsocker. Detta framkallar då liksom ett kraftigt insulinsvar som sänker blodsockret ner till symptomingivande låga blodsockernivåer, vilket förorsakar då humörsvängningar. Och så vill man äta mer kolhydrater och så här. Och det här har man ju väl visat att bland friska individer så inträffar inte detta. Men man säger ju ofta, ja nu fick jag blodsockerfall. Och
Ja.
så ligger man inom liksom mellan 4 och 6 är det väl intervallet, referensintervallet, det är det för en normal frisk individ. Och där kommer man under på 3-2, då kan man prata om problem. Så att säga. Vad säger du om detta?
Ja, nej, nu har jag tappat räkningen på de frågor jag har besvarat, men nej.
Ja, nej,
Nej,
precis.
nej.
Vi vill bara ha nej och förklara varför det är nej.
Ja. Ja, precis. Nu pratar vi om friska icke-diabetiker. Alltså utan diabetes. Och nu får vi gå tillbaka till den homeostatiska regleringen. Det är många saker som regleras homeostatiskt i vår kropp. Och blodsockret är en av dem. Den regleras med hjälp av insulin och glukagon. Det är de främsta. Nu gör jag det väldigt enkelt, men vi säger så. När vi har ätit så stiger blodsockret. Och normalt i fastande så har vi mellan 4 och 6 millimol per liter. När vi har ätit så kan det gå upp till 7-8. Och då, innan det har gått upp så högt så kommer insulin att produceras in i blodet för att dämpa. Det blir en snabbare blodsockerökning när vi äter godis jämfört med om vi äter värsta fullkornsbrödet med fiber och fullkorn och allt möjligt. Så att det är en skillnad i blodsockersvar, men den kommer inte att leda till en sänkning under normalområdet. Det gör det inte om vi inte har obehandlad diabetes. Sedan så, om man får ont i huvudet strax före lunch så är det inte ett blodsockerfall. Det är för att man inte har ätit på ett antal timmar och det ska vara så att man är hungrig och kanske en del får ont i huvudet och så. Men något blodsockerfall, det är det inte.
Det har också blivit en sanning.
Ja, risken blir ju då att man äter preventivt. Att man säger, åh, jag kommer säkert att råka ut för ett blodsockerfall, så det är bäst att jag äter en macka nu eller en frukt eller en bit choklad eller så. Det är ju snarare än att man vill rättfärdiga ett intag. Alltså, skulle man mäta blodsockret på de personerna så skulle det vara fullständigt normalt.
Och det är ju en marknad idag, det här med att sälja blodsocker, att mäta sitt blodsocker stup i kvarten. Och folk gör ju detta och och får ångest och blir jätteoroliga för att deras, och så ska de försöka tajma in det här hela tiden. Och det var bara en snabb kommentar om detta.
Ja, alltså först ska man betala för ett blodsockertest och sen så får man betala för med ökad ångest. Det låter ju inte som något man ska behöva syssla med.
Nej, och de flesta kommer inte ha någon som helst nytta av dem, utan det är ju någon som har diabetes har ju nytta av att ha koll på sitt blodsocker.
Det där behöver man ha koll och det är ju något som ingår i behandlingen. Alltså vid diabetes så är det ju väldigt mycket egenvård. Även om man har ett diabetesteam runt om sig så i vardagen så ska den enskilde personen med diabetes sköta sin behandling själv. Så det är ett stort ansvar och där ingår det ju blodsockerkontrollen. Nu är det ju, har man typ 1 diabetes så är det en stor andel som har pumpar och så där det ingår en kontinuerlig blodsockermätning och insulininfusion i nivå med vad blodsockret är och så. Men inte desto mindre så är det ett stort ansvar för den gruppen. Men alltså, det här kommer inte att hända om man inte har diabetes, alltså om man är för övrigt frisk.
Man spelar ju oftast, känner jag, på folks rädslor. Och sen är det ju selling point, liksom att okej, du kollar ditt blodsocker, det här är jätteviktigt för din hälsa. Och sen är det en trend som säkert kommer gå över här snart. Folk har köpt sina blodsockermätare, sen kommer nästa trend.
Ja, det spelar också på någonting annat och det är kanske därför vi sitter och samtalar här idag. Det är att en del människor inte kan resonera. Vad är rimligt i det här? Det är det som vi kallar för sunt förnuft. Är det sunt förnuft? Att mitt blodsocker ska åka någon slags berg- och dalbana över dygnet. Och att kunna resonera sig, men då behöver man ju ha en viss kunskapsbas. Att säga okej, nej, blodsockret kan inte åka berg- och dalbana därför att det finns insulin och det finns glukagon och de har motsatta verkningar på blodsockernivån. Så att Nej, något kontinuerligt blodsockermätare behöver jag ju inte, eller jag behöver inte testa mitt blodsocker stup i kvarten, för att det sköter kroppen själv. Och man behöver inte vara näringsfysiolog för att och kunna resonera sig fram, men man behöver ha så pass mycket kunskap så att man kan lita på sig själv, och att man kan lita på att man kan resonera sig fram till det här.
En bra kunskapsgrund och sen liksom vara kritiskt förhållningssätt. Tänker jag, är väl en sak som kanske tappas mycket. Att man köper, står det på någonstans någon, på Facebook eller någon annan sociala medier, så köper ju folk oftast om det låter lite inlindat vetenskapligt också. Sådär,
Ja, och det är
så.
det som är grejen, att det kan ju låta väldigt övertygande, och man kan ju addera vetenskapliga rapporter, för att vetenskapliga rapporter kan vem som helst få tag på. Men att ha en vetenskaplig rapport och kunna förstå den och tolka den, det är inte bara det vad som står i artikeln, utan man måste ju ha en grundkunskap för att kunna tolka den vetenskapliga artikeln. Och det är inte helt enkelt.
Nej, det är inte enkelt, och det är en
Nej.
djungel. Alla kommer influencers och påståenden hit och dit. För den vanliga människan, individen, är det verkligen inte lätt att avgöra. Då tänker jag, men det är därför vi gör den här podden. Du kan lyssna på Ingrid eller andra som
Exakt.
har kunskapen och bildar en bra grund i det då.
Man kan ha ett bra tankesätt. Om det låter alldeles för bra för att vara sant, så är det falskt.
Ja, exakt. Jag tänker vi ska börja avrunda, men jag har en liten nyfiken fråga här som brukar. Vi pratar om det här med substansberoende och beteendeberoende. Det finns ju olika kriterier i den här DSM-5-skalan och så vidare då. Och nu är ju till exempel så finns det ju något, spelberoende är ju en diagnos sen, jag tror det är 2017-18 kanske. Något sånt, relativt färskt i alla fall. Och det är ju inte ett substansberoende. Men här har man ändå valt att beteckna det som ett beroende. Och då tänker jag lite, vad är det som gör att man kan klassificera det som ett beroende då, inte socker då? För, vad skulle du säga
Och
där?
det är ju det här att ett eventuellt sockerberoende inte, eller att socker inte ger den här kraftfulla signaleringen som ett substansberoende ger. Och nu är jag inte alls bevandrad inom beteendeberoende, men det uppfyller det. Vi måste ju ha ett antal kriterier, för annars så kan vi ju säga vi är beroende av socker, hela gänget, för vår överlevnad.
Ja, och det är så att
Det är
säga beroende, och att vi
vi
behöver
behöver
det.
det,
Men
ja.
det är inte
Och
någonting som tar över vårt liv.
nej, nej. Och
Nej.
vi utvecklar inte abstinens, även om en del kommer och säger jag är så sugen på socker, om jag inte får det så är det inte beroende i alla fall. Och det är inte så att det är sockret, det är inte sockerbitarna, det är chokladen, och chokladen innehåller mycket annat, men vi kopplar olika känslor till chokladen också. Så att det är, vi kan utveckla ätbeteende som inte är gynnsamma. Men det är ett beteende och det kan förändras.
Det är det jag tänker just det, bara för att lägga in det, men Fredrik Nyberg, han är eremitus nu, men i biologisk beroendeforskning, han har ju pratat om att skillnaden mellan ett spel och är ju att varför det har klassificerats, det handlar ju om de sociala och yrkesmässiga konsekvenserna helt enkelt, som blir så stora med spelberoende. Du spelar bort hela ditt liv, det kan du göra till exempel. Därför behöver man hjälp, och när man sätter en diagnos så har man ju också rätt och möjlighet att få hjälp. Så det har man ju sett, att det här finns det ju liksom ett stort problem i samhället, på samhällsnivå. som behöver, man kan sätta den här diagnosen på då, medan socker inte alls är det här, utan det kan ju vara som du säger att om det leder en bit ätstört beteende på något sätt, att man hamnar i hetsätning, om man skapar sig en metabol ohälsa och blir väldigt överviktig i fetma, och det i sig blir ju livsfarligt. Det skapar en massa olika andra sjukdomar och då är det ju någonting som är farligt för hälsan.
Ja, och hetsätningsstörning, där har vi ju DSM-kriterier
Ja.
och som ska uppfyllas, eller bulimia nervosa som en annan ätstörningssjukdom, eller anorexia nervosa. Alltså, det är ju helt olika, men här finns ju tydliga kriterier och när man har det respektive inte har det, och i DSM-5 jämfört med DSM-4, om vi nu håller oss till hetsätningsstörning, så kan vi även gradera mild, moderat och svår. Så att det är så viktigt att vi inte sätter diagnoser för lättvindigt. Dels för personen själv, men också för behandlingen. Så har man en diagnos så ska man erbjudas behandling. Men har man inte en diagnos, då kanske det är så att man kan tänka att ja, men jag kanske kan, vad kan jag förändra i mitt sätt att äta, om det nu är det som blir mer gynnsamt för mig, så jag kan äta mindre av sötsaker och mer av mat som innehåller mer näringsämnen och på så sätt må bra.
Det var väl en ganska skön avrundning på det här. Nu har vi diskuterat fram och tillbaka och rört oss i massa olika områden kring ämnet socker. Känner du att det är någonting du vill, som vi har missat eller som du vill förtydliga eller tillägga eller någonting där innan vi börjar att avrunda?
Nej, vi har varit inne på olika områden. Det är väl det här sockerberoende, sötningsmedel. Det är ju några ämnen som debatteras väldigt mycket och debatterna kan gå höga och gör det också. Om vi kan backa lite och säga okej, okay, vad vet vi? Vad vet vi inte? Var på den här skalan ska jag agera? Så att man inte bidrar till att elda på en debatt som sen löper amok.
Jättebra
Ja.
avslutningsord där, tänker jag. Och så roligt att ha med dig igen för tredje gången. Och vi siktar ju faktiskt in oss på ytterligare en gång, minst i alla fall, framåt. Tack så jättemycket för att du ville vara med och var med.
Tack så mycket.
Ja. Vi hörs och syns snart igen.
Det gör vi.